Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast@lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar, och nu rullar vi igång veckans avsnitt.
Sådär, välkomna till Life with Kids-podden. Och idag är det Fanny och Helena som sitter här i soffan vid en härlig brasa hemma hos Anna Bennick, vår favoritpsykolog.
Mm. Hej.
Hej! Hej, välkommen!
Jag välkomnar själv.
Tack! Ska jag väl säga, kanske. Välkommen hem till dig.
Ja.
Vad fint.
Tack
du har
så
det.
Mycket.
Ja, jättemysigt. Mm. Vi ska prata om bonusfamilj.
Ja, just
och
det.
Allt som kommer med det.
Det idag blir spännande.
Ja, det är precis, väldigt det. Mycket relationer som uppstår i en bonusfamilj.
Ja, väldigt många
nya
barn.
Partnern, liksom. Med partnern och ens kanske egna barn och eventuella barn hos partnern och en själv. Och,
ja, så och nya farmödrar och mormödrar. Och,
ja, det är precis.
Mycket nytt folk.
Ja, ja. Så att det finns mycket att gråta ner sig i här.
Ja, visst gör det.
Och det känns ju som att vi har ju snart hela livet inrutat tillsammans med Anna.
Verkligen, vi sa det. Vi har ju precis pratat om hur man får relationen att hålla under småbarnsåren.
Mm.
Och vi har gjort en podd om skilsmässa.
Ja,
när man inte lyckas då. Eller lyckas, men när det går fel. Eller inte som man hade tänkt sig. Och nu kommer vi då till steg 3 kan man säga. Vi har också spelat in en jättebra podd om ensamhet. Som man kanske...
Just det.
Kan uppleva oavsett om man har en partner eller inte.
Precis.
Så hålla ihop och sen när här gick inte det, då skiljer man sig och sen blir man ensam och sen träffar man någon och så blir det bonusfamilj.
Ja.
Det är ju som
där
en
är vi
röd
nu.
Tråd.
Ja, verkligen.
Sicken serie vi har
gjort. Spännande att se vad vi hamnar i för ämne nästa gång.
Ja.
Just det.
Men vi kan ju plocka upp tråden lite kanske där vi slutade när vi pratade om skilsmässa. För då pratade vi om det här med okej, nu har vi gått isär och hela den balletten, vi bor på olika ställen. Och helt plötsligt bara träffa någon ny som just man kanske aldrig trodde skulle hända. Eller ens partner eller ex träffar någon ny. Och då är ju första frågan som jag skulle ställa mig, men som också har kommit upp i våra diskussioner på våra sociala medier. När ska man berätta om det här?
Ja, just det. Det är ju en bra fråga.
Det är en bra början, tänker jag.
Ja, det är en jättebra början. Och
hur gör man?
Ja, precis. Det är ju lite grann...
Och när gör man?
Ja, men precis. När gör man det? Därför att när man är förälskad, då vill man ju helst berätta det för hela världen så fort som möjligt och visa upp det här praktexemplaret till partner som man har hittat och liksom kyssas offentligt och... skrika ut det här till världen. Mm. Det är ju oftast de signalerna som man har ifrån sin egen kropp och ifrån sitt eget huvud och som det känns. Och det lyckas ju visserligen, tack och lov också, de flesta hålla sig lite i tyglarna kan man väl säga när det kommer till just att presentera för barnen. det finns ju de som gör det fort och ofta. Och om barnen är ganska stora och man har en bra relation så kanske det kan gå ändå. Men jag tänker att en tumregel ändå ska vara att nummer ett så kan det vara bra att vänta med att presentera för barnen tills man är ganska säker.
Mm.
För det är svårt att veta de första veckorna när man är i det där ruset och inte gör så himla kloka bedömningar heller av den andra personen.
Man är ju lite som att man tycker att man är jättesäker. Man har aldrig varit mer säker på något i mitt liv.
Det har jag aldrig känt så här förut. Nej. Och sen så man kan bara, jag göra det ändå några gånger. Vad sa du?
Man bara, jo, det har det faktiskt. Bara, man glömmer ju.
Ja, det har ju det. Ja. Precis.
Kanske.
Men inte så här.
Nej, inte riktigt inte. Så här. Ja. Det är något helt
nytt. Nej, men jag tror att en bra tumregel är väl att vänta och berätta tills man känner att man är ganska säker på att det här är någonting som kommer liksom hålla över jul och nyår nästa år kanske också.
Mm.
Åtminstone minst.
Mm.
Så att det inte blir så rörigt för barnen med nya in och ut och så. Sen kan det ju också vara så där att det beror ju så himla mycket på barnens ålder. Mm. Men ju yngre våra barn är, desto mer behov har ju de också av vårt knä, vår uppmärksamhet, vår tid på sängkanten och sådär. Och det kan lätt bli konkurrenssituationer om man är väldigt snabb in och dessutom ser plötsligt konstig ut i ansiktet. Våra barn har ju sällan sett när vi var förälskade i deras den andra föräldern, därför att ofta i alla fall så var man ju det innan man fick barnen, så där löjligt nyförälskad. Och det kan vara också en del barn, vet jag, som jag har träffat som säger, men mamma eller pappa ser så konstiga ut i ansiktet, så tramsiga leenden och börjar prata med en annorlunda röst och, och sådär. Och att just de bitarna kan man ju försöka behålla i den vuxna relationen ett tag.
Ja,
det låter som ett klokt tips. Råd.
Men hur gör man då? Om man väl har bestämt sig för att måste jag berätta för mina barn att jag har träffat någon ny. Hur lägger man upp det samtalet på bästa sätt? Skicka ett sms till sin tonårsdotter.
Eller bara, tada, här är han!
Nej, man kan väl kanske börja med att tänka att berätta att det är någon, att det är någon som finns. Ja. För sina barn. Sen tror jag att ju yngre barnen är, desto mer tydlighet behövs. Nu har jag träffat någon och vi kommer inte träffa den personen ännu på ett tag, men den personen kommer med och kommer fika här hos oss eller dricka kaffe och saft på söndag en liten stund. Ja. Att man är väldigt tydlig med det där. Och om det är större barn så är det, jag tänker att det är mest bara rätt upp och ner är att berätta.
Mm.
Och har man hållit det där för sig själv och skött de där grejerna på sina, de där veckorna när man inte har barnen, så är det ändå inte så att barn alltid blir jätteförvånade. För det kanske har märkts i alla fall.
De är ganska smarta de där små barnen.
Ja, plötsligt så ska man gå iväg och ta massa liksom viktiga jobbsamtal och stänga dörren till sovrummet fast man aldrig har gjort det förut. Det kan, man kan lägga ihop ett och ett ibland.
Mm.
Sådär. Men vare sig man har lyckats okej eller inte, så är det ganska bra att kanske berätta att det finns någon innan och sen bestämma när passar det att vi kanske träffar den här personen.
Mm. Jag tänker att det kan ju också vara så, och är väl hyfsat vanligt, att man träffar någon som också har barn.
Mm.
Hur gör man då? För jag tänker, då måste man ändå vara lite synkad i det här. Det kan ju vara så att man har träffat någon förskolemamma eller pappa där liksom, eller något. Alltså att barnen redan vet om varann. Eller.
Ja, just det.
Hur gör man, även om de inte känner varann, hur liksom involverar man de barnen på andra sidan? Liksom?
Jag tror att där också kan man ha som en tumregel att ändå gå ganska långsamt fram.
Mm.
Jag vet att en del familjer som jag träffar, de har bestämt sig för att inte träffas allihopa på en gång, utan att man börjar med att introducera den nya partnern till ens egna barn. Och så hittar man på någonting på ett par timmar och sen så får det vara bra. Så har man träffats. Mm. Och så kanske man gör så också att man presenterar den nya vuxna till den andra personen. Och sen därefter så kan man, när alla vet om att man finns och när det inte känns så nytt och konstigt längre, så kan man ta nästa steg. Om man hela tiden tänker, vi tar det här lite försiktigt och vi gör det inte för fort. Och vi bromsar lite i början, så tror jag att man har allt att vinna på det. Därför att barn är väldigt anpassningsbara och barn kan också vara väldigt nyfikna och öppna för att nu kommer en ny person och det finns dessutom andra barn och att man känner sig nyfiken och tycker det är spännande. Men att man ändå väntar lite grann och att mötena inte blir ofta och alltid eller att man flyttar ihop på en gång.
Nej.
Allihopa och slår ihop. För då det blir ganska ofta rörigt då.
Mm.
Så att just det där bara bromsa in och ta det lugnt i början.
Då får jag en gemensam plan. Liksom. Okej, ja, nu berättar precis. Vi för mina barn och sen imorgon berättar du för dina barn och sen så tar vi liksom ett steg i taget, ser om de tar emot det och så får man liksom, det är som en kommunikationsplan. Liksom.
Ja, men faktiskt lite så. Det låter
lite,
ju
lite stelbent kanske.
Och tråkigt, men jag tycker att du har rätt.
Mm.
Därför att man har, jag ser det så ofta att man har allt att vinna på att ta det där lite lugnare när man ska in producera nya familjer. Därför att det finns många fallgropar och saker som kan bli svårt. Och för en del barn funkar det jättebra, för andra blir det jättetrassligt. Och ju mer man är liksom lite försiktig i början och låter det där ta lite tid, desto mer har man tillbaks av det sen.
Mm.
Mm. Jag tänker också på om jag då ska träffa min nya partners barn.
Mm.
Finns det någonting i det mötet sådär som du tycker att man bör tänka på? Alltså vilken, såklart kanske inte sitta och hångla med min nya partner.
Nej.
Sådär inför barnet. Men om man säger något tumregler, liksom, ska man försöka bli kompis med barnet och vara lite kul? Eller ska man liksom försöka hålla sig på sin kant, eller är det bara att vara sig själv? Eller?
Ja, precis.
Vilket läskigt möte.
Det känns som ett väldigt läskigt möte.
Ja, men det är
ju och nervöst.
Nästan för alla tycker att det är läskigt och nervöst. Både
man vill så gärna bli omtyckt. Liksom.
Ja, man vill verkligen vill så gärna att det ska fungera bra och att man ska både bli omtyckt men också tycka om den andra personen. Mm. Och det är det jag menar med att man kan hålla de där mötena. Man behöver inte åka iväg en helg.
Nej,
hålla det lite kort. Liksom. Utan att man i början är lite försiktig. Känner av varandra lite grann och låter det gå inte så lång tid. Och jag tänker också att om barnen är lite yngre så kan man göra sånt som de tycker är roligt. Vad tycker ett barn? Är man så liten att man tycker det är jättekul att gunga eller gå på Skansen om man bor i Stockholm eller på någon annan sån där liten park? Eller vad tycker barn är kul att göra? Och så ser man till att man gör det en liten stund.
Mm.
Och sen bryter man upp och så får det gå ett litet tag och så kan man ses igen och sådär.
Jag utgår från egen erfarenhet som jag skilda föräldrar och föräldrar som har träffat nya.
Ja, det har ju även jag.
Ja.
Det kan vi också flika in våra egna.
Nej, men att man inte liksom alltid behöver träffa den andra. Alltså så här, bara för att man är hos pappa eller mamma så vill man ju inte att den andra personen ska med varenda gång bara för att man vet om att den finns. Liksom.
Verkligen.
Verkligen. Man kan ju förstå en förälder som tycker så här, ja men nu vet du om att vi är tillsammans, nu kan ju han vara med eller hon vara med hela tiden.
Mm. Och du verkar ju ändå gilla honom, eller hur?
Ja men precis, fast jag vill ju vara med dig. Liksom.
Ja.
Och det jag kan tänka att det kanske inte bara du och jag som har känt så, eller vi.
Nej men precis. Nej, verkligen. Mm. Verkligen. Och det är också en sån där sak jag tycker att väldigt många barn säger. Att plötsligt så sitter en annan person i soffan på kvällen precis hela tiden. Och min egen tid med min förälder. För det man måste komma ihåg är ju också att barnen, de träffar bara den ena föräldern halva tiden. Om man har växelvis boende som ju är vanligare och som ju är bra att om man kan få till också förstås.
Mm.
Och då har man längtat ganska mycket efter att få den personens uppmärksamhet och att kunna ha den personen lite grann för sig själv. Så att det måste man planera in.
Mm.
Särskilt om barnen är små. När barnen är över tonåren, då har inte de samma behov av att sitta i soffan alltid. Nej. Med sina föräldrar. Även om det finns då också.
Mm.
Så är det inte i samma mängd. För att man har mycket mer med sitt eget och sina kompisar och sådär. Om man har barn i förskoleålder eller i lågmellanstadiet, då tror jag att det är viktigt att man tänker på att barnet behöver också sin tid med förälder. Mm. Och sen så är det så här, när man ger såna här generella råd, så kommer det alltid finnas familjer där en ny vuxen har tagit en jättefin plats, mm. finns hela tiden, man har flyttat ihop och det går jättebra, det har blivit en ny viktig vuxen person i barnens liv, så ibland går det jättebra mm. att sätta fart och flytta ihop fort och så, mm. men i de flesta fallen så är det inte så enkelt.
Nej. Vi får ju prata i generella termer idag. Ja, jag. Så det finns ju alltid ytterligheter åt båda håll, tänker jag.
Ja. Och sen tänker jag även med de här tonårsbarnen som kanske är ute på sitt och så här, har ju säkert också ett behov av egen tid med sin förälder, även om det inte uttrycks.
Nej.
Eller visas att man kanske tvingar på det. Nu går du och jag tar en fika här efter.
Precis.
Jag har ingen lust. Ja, men jag försöker själv. Liksom. Ja, precis. Vi kan hoppa lite.
Jag vet inte. Ja, precis. Man får locka.
Man talar om hot och mutor.
Du får en tröja om du fikar med mamma.
Ja, du får en tröja. Men då vill jag minst 40 minuter.
Ja, precis. Och det ska inga mobiltelefoner. Nej. Det är liksom kvalitativt
prat. Jag kommer klocka. Ja, när klockan ringer då kan vi gå.
Ja. Ja, visst är det så.
Ja. Men sen tänker jag också så här, för det är inte alltid en partner då jag träffar har egna barn.
Mm.
Och där har vi fått en fråga kring det här med vilka krav kan man liksom ställa på, säg att jag kommer in med mina två barn i ett nytt förhållande med en man som inte har barn. Kan jag liksom... Det blir också väldigt generellt förstås, och utifrån hur relationen ser ut och så. Men vad tycker du, finns det liksom några krav man kan ställa på den här nya partnern att faktiskt vara en del av barnens liv i till exempel hämtningar och skjutsa och kanske natta själv ifall jag ska iväg på någonting? Och, eller är det, jag kan tänka mig att det lätt blir att säga, nej men det är dina barn, det får du sköta, och att det då blir en skev,
det blir inte så jämställd,
en skevhet liksom, i förhållandet. Liksom. Ja. Vad tänker du kring det? Ja, det blev jättemånga frågor.
Ja,
men om du
några generella saker
utvecklar.
Det beror ju lite på hur pass involverad man är i barnens liv i övrigt. Bor man ihop till exempel, då är det ju ganska svårt att inte också ta ett ansvar för barnen och hjälpa till med hämtning eller hämta några extra grejer som är glömda hos den andra föräldern, handla hem någonting extra som behövs eller så.
Ja.
Och det är ju, kan man ju hoppas. Därför att om det är en person som också är delaktig i barnets liv, så ökar ju sannolikheten att det också blir en viktig person i barnens liv. Sen är det väldigt ofta konflikter kring hur mycket ska man då också vara med och bestämma när det kommer till uppfostran och sådär. Det är oftast där, märker jag, som när jag träffar par och familjer, så är det oftast där skon klämmer, att vi bor tillsammans, jag har flyttat in med er, men jag har ingen talan och jag kan inte säga någonting, och vi bråkar väldigt mycket om det där.
Mm.
Där den ena tycker att du är för mesig med barnen och curlar och kan inte sätta några gränser, och den andra säger, ja men du förstår ju inte för det är inte dina barn och du har inga egna barn, så du fattar ingenting och du ska vara tyst bara.
Ja.
Sådär. Och man kan faktiskt förstå båda.
Ja, verkligen.
Båda lägena när man sitter och lyssnar på hur det blir och sådär.
Mm. Jag tänker, det är ju en fråga även om man har barn båda två. Att så här, hur mycket får man bestämma i respektive
liksom, en andra partners? Liksom, det måste gälla samma för alla barn i ett hushåll om man bor ihop.
Ja.
Och där kan man ju verkligen också ha olika åsikter om.
Ja, verkligen. Och jag tror att det där är ju någonting som också händer även i kärnfamiljerna.
Absolut.
Alltså att, den ena är mera sträng och tycker att vi borde ha lite mer ordning och reda här, och den andra tycker att det där är för strängt och det är bättre med frihet och det där är väl inte så himla farligt och så vidare. Så att det är ju ofta även i de parterapier som jag har där man är fortfarande tillsammans, där man inte tycker om de rollerna man har plötsligt fått och som har blivit förstärkta, för att den ena blir arg fortare och blir då den som är den arga och jämt säger till, och den andra får ont i magen för att den andra är arg och tar upp barnen i knät och tröstar, och sen så säger aldrig ifrån istället och har inga mandat när man plötsligt är ensam hemma en helg med barnen, så är det kaos istället, och plötsligt inser man att man också kan bli arg.
Ja, men precis.
Så det där är förstås någonting som alltid är bra att prata om.
Mm.
Men som blir möjligen ännu viktigare om man ska in med mina barn och dina ungar.
Ja, men precis. För i en kärnfamilj så har man ju ändå oftast det här, båda har ju en grundläggande enorm kärlek till barnet.
Som är detsamma.
Och det är där man liksom på något sätt bottnar båda två. Plockar man in en ny partner, så är det inte säkert att den kärleken kommer ju liksom... Ja, inte finnas där, i alla fall inte från start liksom.
Nej, precis.
Så att det blir lite
precis. Så att det där med mina barn och dina ungar är väl inte helt taget ur luften. Det kan ju kännas så. Och det blir också svårare då med tålamod och så, om man inte har den här samma gränslösa
hur gör man då liksom? Hur får man ihop det? Alltså nu bytte vi lite fråga här från om partnern inte har barn, eller egna barn, till att man har det. Men hur får man liksom ihop de där bilderna då?
Ja, men vare sig man har egna barn eller inte har egna barn, så är det ju jätteviktigt att man pratar hela tiden med varandra. Mm. Och en nyckelregel i det är ju att man pratar om de sakerna inte när man är jätteupprörd och barnen finns med i rummet.
Nej.
Utan de där sakerna pratar man om när man är någon annanstans och det inte finns små barnaöron. Då får man ta upp de där sakerna, och det kan vara bra också att vänta lite från att man är som allra mest arg, för då blir vi inte så himla konstruktiva eller benägna att lyssna på den andra, utan då vill man bara ladda om och skjuta nya kulor mot den andra och vinna kampen lite grann.
Och de där snorungarna som hen har dragit med sig dessutom.
Ja, verkligen.
Ja, men jag tänker det också, ifall man då, för det är ju inte optimalt, men jag tänker att det ändå förekommer att man träffar en partner som man är jättekär i och som är jättekär i en, men som inte är så förtjust i det faktum att man har barn. Och helst kanske känner så här att jag vill inte vara en del av liksom, ja, ha med ditt barn att göra, utan jag vill bara ha dig liksom. Hur ställer man sig till det, tycker du?
Jag höll bara på att säga byt partner. Men det var min spontana känsla.
Eller vice versa. Om man träffar en partner som har barn, där man faktiskt inte är redo kanske för att axla rollen som en bonusförälder. Eller att man kanske inte gillar barnet. Det är ju så här förbjudna känslor förstås. Men jag tror att det är vanliga. Ganska vanligt förekommande.
Ja. Det är ganska
vanligt. Hur tacklar man det liksom? Måste man liksom bli en familj? Eller kan man ha en relation varannan vecka liksom?
Det kan man. Det kan man absolut ha. Det finns inga sådana där regler hur relationer måste se ut. Det finns några saker som inte ska ingå i relationer. Till exempel psykiskt och fysiskt våld, destruktiva relationsmönster, eller man gör illa varandra eller på olika sätt inte mår något bra, är förstås självklara exempel på det. Men utöver det, hur man ordnar sin relation och hur den ser ut, det måste ju få vara upp till var och en. Och jag tycker det är bra att man tänker tanken. Måste vi, för att man gör så, träffas, bli kära, flytta ihop, förlova oss, gifta oss och har den här kärnfamiljen, fast man har den en eller ett par gånger till.
Det är väldigt många människor som sagt involverade helt plötsligt.
Ja, det är många människor involverade. Och din fråga från början som handlade lite grann om vad ska jag göra om jag träffar en partner som inte tycker om mina barn eller som om inte vill involvera sig i dem alls. Ja, då är det väl en sån där varannan vecka-variant som gäller, tänker jag. För det är inget bra att involvera en person som inte tycker om barnen, för det kommer märkas och det blir inget bra för barnen. Och tyvärr är det ju så att vi har först satt barn till världen, Och sen har vi inte fixat att vara ihop med den andra föräldern. Och det är ju inte så konstigt. Och det går att få det jättebra i alla fall. Men vi har fortfarande ett ansvar för de här barnen. Och då, det innebär vissa begränsningar. Både när vi lever ihop i kärleksfamilj, eller kärnfamilj menar jag. Och när vi sen hamnar i bonusfamilj eller träffar nya. Att vi måste ha fokus på barnen. Framförallt när de är små. Mm. I första hand. Och alltid ställa sig frågan, hur blir det här för dem? Och det har vi blivit mycket, mycket bättre på nu än för x antal år sedan. Den tidigare generationen, våra föräldrar som skilde sig, gjorde inte det i lika stor utsträckning. För idag vet man också mer om vad barn mår bra av och vad barn klarar av och vad barn inte mår bra av.
Mm. Vi har varit inne ganska mycket på det, men det här med att flytta ihop eller inte. Jag tänker vi får prata lite om det. Om man nu börjar fundera på oss, nej men vi kanske ändå, det vore trevligt att bo under samma tak. Mm. Finns det några så här generella tips och tankar hur man ska tänka kring det där med att flytta ihop?
Man ska tänka en och två gånger till.
Ja, men.
tycker jag.
Mm.
Och det baserar jag på att jag har träffat så väldigt många personer i de här situationerna. Och det är klart att jag träffar ju dem där det blir problem. Men även i min omgivning med personer som inte söker sig till parterapier eller familjerådgivning och sådär. Så har jag så många exempel på där det har funkat väldigt bra med mina barn och dina ungar och så. Det har varit lite jobbigt att vara ifrån varandra och man längtar efter att flytta ihop och bo tillsammans och få den där vardagen tillsammans. Och barnen har ändå kul när vi är uppe och åker skidor eller hittar på någonting på sommaren eller så.
Mm.
Och så flyttar man ihop och så har man någon sorts smekmånad och så är man ändå kloka personer som inte alls är så bråkiga och sådär. Och plötsligt så är det ganska bråkigt och ganska olika och saker man inte har lagt märke till när man inte har bott ihop som är olikheter och som krockar. Och då är det inte bara syskonbråk nu mellan mina två, tre utan också mellan alla fem, sex eller fyra andra som man också ska ta hänsyn till. Och det man ska veta är att det är ju såklart, det finns massa exempel på att det går bra också förstås.
Mm.
Men jag tror att man verkligen ska tänka några extra varv. Nummer ett, alltid, hur blir det här för barnen? Hur lång resväg blir det för respektive barn på nytt? Var ligger skolorna?
Mm.
Hur trassligt blir det? Kommer det här innebära att barnen inte vill bo hos den här föräldern längre för det är för långt bort? Och så förlorar man lite kontakt med sina barn och så vidare. Att ställa sig de där frågorna innan man slår ihop sig tror jag är en bra lösning. Sen är det inte alltid sådär, det kan ju också handla om ekonomi, att man behöver flytta ihop för att det är så himla knackigt med två stycken boenden och sådär. Så kan det ju förstås också vara för vissa.
Ja.
Men jag tror att det är jättebra att vara så väl förberedd och planerad som möjligt. Och när det blir, när smekmånad är slut, när det blir jobbigt och stökigt, vad ska vi göra då?
Mm.
Hur hanterar vi det? Hur ser vårt sociala nätverk ut till exempel?
Just det. Inte göra när man är nykär alltså. Utan bara när man börjar bli lite mer klar i huvudet kanske.
Jag skulle liksom tipsa om det.
Ja.
Men sen så kan det ju funka som sagt ändå. Och det är också väldigt härligt att göra saker i bränsle av nyförälskelse för att man är så himla förälskad. Men det där sjunker ju lite grann undan och då är det jättebra att man har tänkt igenom när det här händer, när det blir trassel, hur hanterar vi det då?
Mm. Men om man alltid, eller som förälder vill man ju se till sina barns bästa hela tiden, men jag tänker det finns ju så mycket andra människor i den här konstellationen oftast, och om ens ex sätter sig på tvären hela tiden, både till relationen och sen om man funderar på att flytta ihop och så här, hur hanterar man ett stökigt ex i en sån här liksom, ekvation? För jag tänker det kanske inte heller är ovanligt.
Nej, det är jättevanligt. Och tyvärr så blir ju oftast barnen väldigt intrasslade i det. Och det är oftast barnen som mår väldigt dåligt. Om den andra föräldern är arg, uppriven, pratar illa om den andra föräldern och dessutom den nya. Och det blir lojalitetskonflikter och det blir svårt att ta liksom ta till sig och känna att man tycker om någon ny också. Mm. Och väldigt svårt för barnen att veta vilket ben de ska stå på. Så det där är en jätteviktig fråga. Och hur hanterar man trassliga personer,
trassliga ex
som slår bakut? Jag önskar att det fanns en enkel manual på det. Men,
kanske skriva en bok?
Ja, precis. Men familjerådgivningen, samarbetssamtal och att göra upp styrande, liksom, väldigt mycket mer styrande regler för när bor du här, när bor du där, hur, och att försöka ses så lite som möjligt med den som om man bråkar mycket. För det är just konflikterna, inte skilsmässan, utan konflikterna som är mest skadliga för barn på lång sikt.
Just det.
Det säger all forskning. Så det är de man ska försöka minimera. Och det är de som blir så himla jobbiga för barnen att bära.
Ja. Men om man vänder på det, för det är alltid intressant att, för man kan ju alltid själv tycka att man har ett trassligt ex. Men om man själv är det trassliga exet, eller man tycker kanske att det är helt berättigat. Man kanske ser att min före detta rusar in i något nytt och presenterar den här partnern på en gång och det ska flyttas ihop och de ska bo på andra sidan stan och de gör allting fel inom situationssäkert utifrån det vi har pratat om här nu. Och man märker kanske att man kanske tycker att barnet verkar inte trivas och så här. Hur mycket får man lägga sig i då? Eller blir man per automatik ett trassligt ex om man höjer ett varningens finger? Liksom?
Man är nästan alltid ett trassligt ex när man har olika synpunkter. Därmed inte sagt att man aldrig ska ha det. Men jag tror att det man får lägga sig i, det är om man märker att barnen inte mår något bra. Att barnen far illa på något vis. Annars så har man all rätt att tycka att mitt ex är dum i huvudet och den här nya verkar vara helt knäpp och som flyttar ihop så här fort trots att det finns barn här och varför de behöver göra hit och dit. Och det får man ringa till sina kompisar och skrika ut. Och man får slå i kuddar hemma och man får gråta och bita och vara arg och ledsen, men inte framför barnen. Punkt slut.
Punkt slut.
Punkt slut. Mycket bra svar.
Sen kommer ju hela den här balletten med födelsedagar och det är högtider av alla möjliga slag.
Nu inför jul till exempel.
Ja, men precis.
Ja.
Hur liksom hanterar man det här smartast när man är väldigt många människor involverade?
Återigen, jag börjar bli så himla tjatig nu, men återigen så handlar det ju om kommunikation och planering och tydlighet. Och om man har svårt att kommunicera och planera så här, när ska barnen vara där och här och så, då är det ju väldigt bra att skriva, ha det på papper. Men nu tänkte jag mest på, jag var kvar hos exet. Och sådär. Nej, men om i bonusfamiljer och sådär, menar du? Ibland så är det ju väldigt roligt att det blir lite mer folk på jularna. Och att man skapar sig lite nya traditioner med sina nya familjer, i bonusfamiljen också.
Ja.
Men jag tror att det ändå är viktigt att barnen får ha kvar lite grann sina traditioner. Särskilt ifall man har minnen av dem och minns och att vi är alltid där på julafton eller juldagen och så. Det är klart att man ska kunna dela upp det rättvist mellan sin tidigare partner och så. När det kommer till de här mysiga högtidsdagarna. Eller ibland kaosartade också. Men att man inte, att man också där tänker lite grann. Vad blir bäst för barnen i det här? Ganska ofta så hittar man svar då om man ställer sig de frågorna. Därför att vi som är vuxna har också rätt att få träffa, så vi får ha rätt att bli jättekära igen och skaffa en ny partner och känna tillfredsställelse i det. Och vi har också rätt att skapa egna nya traditioner och ny familj och så vidare. Och det ska vi ju göra i livet förstås. Inte missa några sådana chanser. Men när det kommer till sådana här saker som kan bli trassliga, då måste vi ändå komma på andra plats när vi är vuxna. För vi klarar av att avstå, att vänta hitta, att försaka mycket bättre än vad barnen gör. Och de har redan fått avstå och försaka och så, utan att de har valt det i skilsmässan.
Kommer jag på en till sak? Kanske
inte kopplat på en till sak.
Men kanske kopplat till födelsedag. Jag tänker om det kommer nya barn. Jag tänker om man helt plötsligt inser sig, shit, vi kommer få ett barn här i den här nya relationen.
Ja, det har man ju rätt, tycker jag.
Det kan jag också tycka att man har. Men hur, det kan ju vara lite chockartat kanske, eller planerat, det vet man ju inte. Men hur gör man det liksom? På bästa sätt.
Ja, man tänder lite ljus på kvällen. Eller så bara kör man en snabbis i bar.
Jag tänkte inte på hur barnet går till.
Nej, du tänkte inte hur man gör då. Nej.
Det blir en annan podd.
Det blev jätteroligt.
Jag tänkte mer kontra de barnen som redan finns i de här familjerna.
Just det, att det kan bli lite chockat. Men det är också väldigt vanligt att barn reagerar på väldigt olika sätt. Mm. En del tycker det är jättekul att få, det kan ofta handla om att det blir en sladdis. Mm. Att man är så pass stor så att man tycker att det här är roligt. Det tycker man ju inte direkt när man är 3 år, 4, att det bara är kul. Nej. Men om man är 16, då kan man ju tycka att det där är ganska roligt faktiskt, att få ett syskon. Men sen finns det också andra som tycker det är svårt med den här nya konstellationen överhuvudtaget, och att det känns ännu konstigare att nu kommer min förälder vara förälder till ett syskon till mig, och det syskonet kommer bo med den här föräldern hela tiden och jag halva tiden. Vad konstigt, är jag inte lika mycket ett barn till den här föräldern längre riktigt? Är det här det som är den nya familjen, den riktiga familjen, fast det är den nya konstiga? Vet jag många barn som har
faktiskt satt ord på. Och att man får komma där och besöka liksom, att det där är på något sätt en kärnfamilj som man kommer in och
precis
hälsa på varannan vecka liksom.
Ja.
Och hur hjälper man sina barn i det där?
Precis, och det måste ju de få känna förstås. Men man får försöka jobba på att se till att de känner sig som precis lika delaktiga och så i den här familjen. Och även då tänker jag mig att även om man har ett gemensamt nytt barn, så kan man fortfarande försöka se till att man får den där lite egna tiden med sina andra barn. Man kan åka i, ta tåget till Köpenhamn en helg med bara ett av barnen, eller ha en dag på stan, eller hitta på saker, så att man är aktiv i att visa att jag vill fortfarande ha min egna värdefulla tid med dig.
Du är inte mindre värd för att det kommit ett till barn här.
Precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Så att man kommer ihåg att planera in det, och det behöver man också kanske planera in, för när man har småbarn och jobb och bonusbarn och lite, då går tiden fort, och den tiden kommer inte när man plötsligt sitter och så här, oj, vad ska jag göra i helgen? Ska vi åka till Köpenhamn? Utan det får man också verkligen tänka på och planera in.
Och tvärtom då, är det åka på semester med sin nya partner och vårt nya gemensamma barn och utesluta bonus eller liksom mina tidigare barn så att säga, och bonusbarnen.
Hela tiden i de här frågorna, ja. Jag märker att jag ibland känner mig svart eller vit så här, mm. så här. Men ja. för i alla de här frågorna så handlar det så mycket om hur ser relationen ut,
ja.
Med de barn man redan har, till exempel som i det här fallet, hur naturligt blir det att man faktiskt åker iväg en sväng och gör något eget, hur skulle de här barnen reagera? För en del är de där sakerna verkligen inga problem. Mm. Ja, men stick ni och gör det där. Jag ska vara med min andra förälder nu och något annat bonusbarn och åka skidor. Så vi ses efter sportlovet. Ja. Att det kan liksom gå bra. Och andra gånger så är det trassligare och det finns barn som känner sig mer åsidosatta och så. Och då blir det jätteviktigt att man inte blir det känsligt åker iväg och utesluter ännu mer. Utan kanske tvärtom åker bara med de barnen en sväng istället.
Det känns som väldigt mycket fingertoppskänsla. Liksom.
Ja, det är jättemycket fingertoppskänsla. Men alltid med den där tanken. Om man tänker så här, jag har rätt att göra saker och träffa ny och så. Men när det kommer till hur vi sen gör saker i vardagen, då måste jag alltid fråga mig, hur blir det här för barnen?
Mm.
Och sen får jag komma på andra plats. Det tycker jag är en tumregel. Så kan man inte göra så alltid. Och det handlar inte om att barnen ska få bestämma allt eller så. Nej. Återigen, det är lite fingertoppskänsla.
Ja, nej, för det var nämligen frågan som poppade upp hos mig här förut. Mm. Just det här. Jag har en känsla av att många frågar barnen om väldigt mycket. Och det är allt från så här, hur mycket vill du bo hos mamma, hur mycket vill du bo hos pappa? Men också när det kommer till bonusföräldrar så där. Att man kanske frågar så här, vill du att min nya partner ska komma över i helgen. Är det okej med dig? Liksom, att han är med oss den här veckan. Och
man bara ser hur snurrar den hjärnan. Ja, så här, jag vill liksom, ju inte, men jag vill göra mamma eller pappa glad. Och så,
ja, liksom. Ja, hur mycket ska man liksom involvera barnen i besluten? Och finns det risk för att barnen kanske svarar det som de tror att mamma eller pappa vill höra?
Det finns också, det förstås.
Ja.
Eller så svarar de precis så som de vill. Och ja. Vilket gör att man kanske aldrig frågar sin andra partner. Nej, men framförallt när barnen är lite mindre.
Ja.
Det är oftast bättre att bestämma någonting och berätta hur det blir.
Ja.
Och sen så, precis som du sa, handlar det ju om fingertoppskänsla.
Mm.
Men vi lämnar ju ibland lite för många beslut på våra ganska små barn nu. Vill du det här eller det här eller det här? Det blir jättejobbigt för barn med, det blir ju jobbigt för oss.
Mm.
Alltså det där är ju en del i hela stresshantering och stressproblematiken. Att vi har för många val omkring oss just nu och alltid måste fatta medvetna, aktiva beslut på massor med information.
Just det
mår vi vuxna inte bra av. Det visar forskning.
Mm.
Att vi har lite för mycket sånt omkring oss just nu. Åtminstone är det varningssignaler. Och det är ju klart att en sjuåring klarar ju inte det bättre än en vuxen. Så att ha alldeles för många val och valmöjligheter och få frågor och hela tiden behöva tänka hur det här blir. Och också lite läskigt att känna att man har det ansvaret.
Precis, för tänk om man säger då att så här, nej men det går jättebra att ni flyttar ihop och jag tycker jättemycket om den här nya och sen så kanske man ångrar sig, men då har man ju sagt det och då kan man kanske inte,
då vågar man inte säga att så här, fast jag tycker inte att det här är något kul.
Nej.
Ja.
Nej.
Att det är en börda man lägger på barnens axlar lite grann, tänker jag. Men att
Nej, det är liksom det är bättre att berätta hur det kommer bli för små barn.
Samtidigt som man har den här fingertoppskänslan och lyhördheten för hur det tas emot, så att säga.
Ja. Och man kan också, man får inte glömma bort att ställa frågor. Nu har vi bestämt att vi ska göra på det här viset den här julen. Vad tänker du om det?
Just
hur blir det för dig? Okej, om någonting är jobbigt, hur kan vi då underlätta? Det går ju att kompromissa lite och justera lite. Och, ja, men ska du och jag ha en egen dag den 28 där i mellandagarna? Blir det bra så kan vi vara allihopa den 26 eller så.
Ja.
Att man har den där fingertoppskänslan då hela tiden.
Mm. Vi har fått en annan lyssnarfråga som handlar om att om man träffar eller hur stort ansvar man ska ta själv för att ens barn och ens nya partner liksom bondar? Hur mycket ska man liksom styra upp deras relation så att den blir bra?
Ja, och det där är... Ska alltså, man det?
Och ska
eller
man det?
Alltså, är det liksom bonusförälders ansvar? Ja. Ja, men projektledaren,
ja, men jag, i hemmet.
Nu får ni gå på bio klockan 13:10 och börja filmen klockan 12. Då ska ni sitta på McDonald's.
Ja, precis.
Ja,
ni
fattar
ska ni ha kul?
Ja, just det. Ni ska ha jättekul. Skratta mycket. Ja. Och, ja,
kom
och
inte det, hem för ni har skrattat.
Tänk julfilm.
Mm. Ja. Precis. Ja, men det är såklart, gud vad vi vill att våra barn ska tycka om den som vi har träffat. Allting blir ju så mycket enklare då.
Ja.
Men det går ju sen å andra sidan inte att proppa ner känslor i halsen på vare sig den nya eller barnen. Så jag tror att ett råd är väl där också lite grann att sitta på sina händer. Sen är det så här, ibland så är man ju ganska bra på att se till att det blir trevliga stunder och man är ett socialt geni helt enkelt. Jaha.
Som man är.
Som sådär som man är lite tillmaras. Då kan man ju kanske hjälpa till och putta lite i rätt riktning ifall man har en ny partner som inte tycker det där är lika enkelt eller så. Och ge lite förslag och sådär. Det är klart att man får det. Men jag tror att låta relationer utveckla sig på sina sätt utan att styra det. För det går inte riktigt att styra så himla mycket vad andra personer ska känna för varandra.
Nej.
Det går kanske att putta lite så att man lite har bra förutsättningar. Till exempel då göra något kul som barnet tycker är roligt och inte träffas för länge i början. Och ha lite is i magen och tålamod och lite sånt där. Så brukar det kunna bli bra.
Mm. Ja, vi pratade ju också lite grann om det här med boendesituationen och dels om man faktiskt ska bli en familj eller om man bara ska ha en varannan veckas förhållande liksom, när man är utan barn. Men även då när det kommer till bonusbarn och man kanske flyttar ihop, finns det någon liten tumregel? Är det bra att liksom vi har barnen samma vecka och sen är vi barnfria en vecka? Eller bör man ha mina barn ena veckan och dina barn andra veckan för att på så sätt låta dem få lite mer egen tid? Eller ska det vara lite överlappande kanske? För det är ju kanske också viktigt att våra barn får träffas och få någon form av relation till varann.
Det där är ju också så där lite beroende på hur vi har det tillsammans.
Ja, och hur det funkar i praktiken.
Har man det stökigt och trassligt och det blir bara kaosartat, då kanske man inte ska ha 5 stycken där samma vecka.
Nej.
Och det är ju många som gör det därför att man tycker det är mysigt också att ha en egen vecka. Mm. Men det kanske går. Då måste ju också andra familjer kunna samsas om de här dagar och veckor och så. Men just att ha det där lite överlappande, att man har en helg som man är bara vi två och laddar upp batterierna och sen kommer några vardagar när bara mina barn är här och sen är bara dina barn här och sen är det ett par dagar någon helg där alla är där samtidigt. Mm. Så att det går ju att hitta lösningar. Det blir ju bara förstås lite svårare och kräver lite mer planering också med andra familjer.
Precis.
Som ska
alla ha. Nej, vi har jämna veckor.
Vi har alltid haft det. Ska ni byta på fredagar? Det kan man inte göra. Man måste byta på söndag kväll så det blir jämnt. Annars bryter man mitt i veckan.
Det blir fult.
Nyligen haft ett Excel-ark och en arg och en ledsen person som ville byta mitt i. Nej, det gick inte. Och så att ibland har man olika traditioner och regler och
sådana exempel har jag också i min närhet.
Ja. Jag med.
Det här med att, jag kan ju dra ett exempel från verkligheten även om det är ganska många år sedan. Min mans föräldrar träffades när de hade 2 barn var. Och sen fick de Peter ihop ganska snabbt, vilket var ju en helande kraft i den familjen ska väl tilläggas. Men de höll ju på att ge upp där innan, för de barnen bara bråkade. Ja. De gillade inte det nya och det var liksom kaos. Så att de sa att det här funkar liksom inte. Vi kommer inte komma ur det här.
Nej.
Sen kom Peter och löste alla deras problem.
Vilket tips. Skaffa ett barn.
Nej, men jag tänker att om man liksom känner som
kan ju bli också gravid, bli dåligt.
Okej. Ja.
Men jag tänker mer, himla tur.
Om man sitter där som Lasse och Anita gjorde då för typ 40 år sedan nu då, och bara, fast det här går liksom inte, de bara bråkar med varandra. Vad gör man? Vilken ände ska man börja?
Ja, en ände är ju att börja att faktiskt inte ha barnen ihop precis samtidigt. Mm. Nu vet jag inte hur det såg ut där.
Här var det till och med på att två grabbarna kom bara varannan vecka. Liksom. Eller varannan helg tror jag till och med.
Varannan
och det till och med då gjorde
men
det
var det, det liksom funkar. Bråk gentemot partnern också då? Ja. Inte bara barnen?
Jag tror att det var bråk liksom mellan alla.
Ja, bråk mellan alla.
Förutom mellan Lasse och Anita då som försökte få det här att på något sätt funka.
Ja, och det där är ju oftast en anledning till att det faktiskt tar slut. Mm. Just att det funkar inte med våra andra familjemedlemmar. Det blir för snårigt och för mycket uppförsbacke. Men om man till exempel är i en sån situation och lyssnar på den här podden, då är ju, vi har ju ganska bra strategier och ändå hjälp att hämta ifrån att gå i en familjerådgivning eller i en parterapi och så. Det har jag ju och mina kollegor många exempel på där det har gått och förstå lite vad det handlar om och göra lite justeringar så att det blir mycket bättre.
Mm.
Så att man kan ju faktiskt ta hjälp utifrån också.
Mm.
Om man har svårt att justera hur ska vi bo ihop och måste vi bo ihop. Och det finns ju exempel också på bonusfamiljer som har flyttat ihop och så har det blivit kaos och så har man flyttat isär.
Mm.
Men man har fortsatt att vara tillsammans ändå. Mm.
Just det.
Vart är det man vänder sig? Är det till kommunen och kolla vart finns familjerådgivning?
Kommunen har familjerådgivning som alla kommuner ska erbjuda det. Så det ska finnas.
Mm. Man letar på sin kommuns hemsida.
Ja. Ja. Och dit kan man ju gå och få lite hjälp. Det behöver inte vara trassligt och nära separationer och galen kaos. Utan dit kan man ju faktiskt få hjälp också med andra saker i vardagen som är trassliga. Även om det inte är akut och skilsmässa nästa vecka eller inte.
Mm. Kanske helst.
Jag tänkte ju säga det precis, det är väl då man ska gå dit.
Ja, helst. Precis, att man försöker, man kan faktiskt tänka det. Just det här är trassligt. Vi går och tar lite objektiv blick på det här och ser om vi kan få hjälp med några strategier.
Väldigt bra.
Ja.
Ja, du Fanny, snart ska vi börja runda av det här.
Vi börjar faktiskt närma oss ett slut. Det känns som vi har fått så mycket svar.
Ja, det har vi fått.
Ja, hur kan man gå ifrån den här podden och fortfarande tveka på hur man ska göra.
Har man fler frågor så kan man gå in på Annas hemsida och se vad man kontaktar henne, tänker jag.
Ja. Å andra sidan är det ju också så himla svårt att ge så här 1, 2, 3 gör precis så här eftersom det är så komplext och svårt.
Ja. Och det är just så många relationer inblandade som kan vara på så många olika sätt.
Mm.
Men vi hoppas att vi har gett några tankar på vägen i alla fall. Så man har något att utgå ifrån.
Ja. Och jag tror också om man som vuxen ganska ofta kan tänka, ja, men det här är ingen kamp mellan mig och det här andra barnet. Jag ger mig en stund. Mm. Jag ger upp, jag lägger mig, jag backar undan lite grann. För jag är den som är vuxen.
Mm.
Så kan saker också lugna ner sig lite grann.
Mm.
Bra.
Och en tumregel som vi tar med oss, det är att se till barnens bästa.
Mm. Ja. Ja. Och den här om jag mår bra så mår mitt barn bra stämmer delvis. Men det är en regel som gäller för allt. Så att om jag är så här nyförälskad och vill träffa den här personen hela tiden, då mår jag bra, så då mår mina barn bra också. Nej, så är det inte.
Nej.
Alltid.
Mm. Bra. Tack snälla Anna för att du fick komma hit och mysa med dig idag.
Ja, tack själva.
Jättemysigt.
Ja, vi hörs ju nästa vecka på ett annat tema.
Det gör vi.
Och så mejlar ni på podcast@lifewithkids.se om ni vill någonting. Tack för idag.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.